En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Där brukar jag lyfta fram det här exemplet att man gör över Hanoi i slutet av Vietnamkriget, så inser de här sovjetiska observatörerna som är där att när det amerikanska bombflyget så flyger in för att göra sina bombningar, så plötsligt så viker de av och försvinner bort från radarskärmarna. Och sen smäller det bara plötsligt. Och där någonstans inser man på sovjetisk sida att nu har motståndarsidan kommer på någonting här. De kan släppa en bomb som uppenbarligen kan liksom söka sig själv mot målet. Och det där är en sån där liksom teknologisk insikt man får, eller det uppfinning som plötsligt, och insikt då med den uppfinningen att här plötsligt ligger vi efter, och då blir man orolig.
Militärhistoriepodden är podden om krig, med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Ja, mitt namn är Peter Bennesved.
Och idag ska vi prata om teknik och krig, hur teknik kan tänkas påverka krigföring, vad teknik i ett krigssammanhang skulle kunna tänkas vara. Och vi har ju varit inne på det här en hel del i olika avsnitt, det vi har diskuterat. Men vad skulle du säga, Peter, vad är teknik i relation till krig?
Ja, man kan ju, för det första så kan man ju ställa sig frågan vad ordet faktiskt betyder. Vad betyder egentligen teknologi eller en teknik? Och det är lite olika saker då. Det är inte bara att det kanske vanligaste termen, eller vanligt sätt att tänka på det, är att det är ett materiellt ting. Alltså det är som någonting som gör ljud när man slår på det. Ett verktyg eller någonting sånt där. Men det är ju lite, kan vara lite kontroversiellt att säga att ett materiellt ting i sig, bara ett verktyg enbart, är någonting som revolutionerar en krigföring till exempel. För teknologi är alltid kontextbundna. Det betyder att även om när vi sitter och pratar om de här sakerna som vi har nämnt i några program, som långbågar och pansarvagnar och ja, vad det nu kan vara, bakladdat artilleri, nya båttyper och allt möjligt. De är ju liksom kontextbundna i det att de går inte att producera i ett samhälle som inte har en massa andra förutsättningar. Det går ju som inte att plocka bort verktyget från dess kontext helt enkelt. Och det ställer ju lite grann den här frågan på ända huruvida teknologi kan revolutionera krigföring eller inte, eller om det är samhället i stort som förändras. Och det är det som är liksom knäckfrågan här. För det finns ju en tendens att beskriva teknologiska innovationer som någonting som är väldigt revolutionerande. Och då är det ju frågan vad det är egentligen i sig som är revolutionerande, om det är samhällets storskaliga, alltså breda förändring, eller om det är den enskilda teknologin som förändrar.
Ja, du menar att om man konstruerar ett ny vapentyp eller kommer fram till en ny uppfinning, så är det inte säkert att den egentligen omsätts i krigföringen, om inte de rätt förutsättningarna finns i samhället. Jag tänker ju lite här på många gånger att uppfinningen, om vi säger så, innovationen, vi tar det här med stridsvagnen som vi har varit inne på, att där är det ju så att den görs ju egentligen inte i Tyskland, utan där är det ju så att den där tekniken, den materiella tekniken, stridsvagnen, den finns. Men sen omsätts den i en, kan man väl säga, stridsteknik, en taktik, ett sätt att använda den operativt, som får till och med sen strategisk betydelse, nämligen att man kommer fram till hur man ska nyttja den här tekniken på rätt sätt. Och då är det som du säger, handlar det om mycket, mycket större saker. Det är liksom samhället, hur samhället fungerar. Och i det här fallet, om jag då bara vävar vidare på den där tanken när det gäller just Tyskland, ja, då har det ju så hemskt mycket att göra med också hur ser deras militärutbildning ut, deras tradition och så vidare och så vidare.
Precis. Och sen kan man också fråga sig om det är möjligt att så att säga uppfinna tanken om det inte, eller stridsvagnen, om det inte finns någonting annat som så att driver fram det. Om jag tänker på mina skyddsrum till exempel, som jag regelmässigt kallar för en slags teknologi, en slags skyddsteknologi.
Får jag fråga, är det dina skyddsrum?
Ja, jag vill säga att mina mitt forskningsämne, ja, kul. Nej, det är inte min, men jag kommer lite för nära på mitt forskningsobjekt kanske. Nej, men de beskriver jag ju väldigt gärna som teknologi, men det som ett slags svar på, de är ju som ett svar på någonting annat. Det måste finnas en betongindustri till exempel för att kunna producera den. Det måste också finnas ett hot. Det måste också finnas ett hot från luften. Det måste finnas flygplan och bomber och sånt för att den ska bli liksom relevant att uppfinna. Så innan hotet finns, innan behovet av stridsvagnen finns, så går det inte heller att så här producera den innovationen.
Nej, och då tänker jag genast en sak här, att där kan man väl säga att det finns väl en skillnad, att dels är det sådana teknikuppfinningar som görs i samhället i stort, och sen kommer krigföringen till del. Och sen har vi å andra sidan de uppfinningar som ju görs, som du säger, som tvingas fram av att den här, vad ska vi säga, kapprustningen, nämligen luftvärnsmissilen, ja, den möts ju av en effektivare flygvapenmissil och så vidare och så vidare hela tiden. Och där tycker jag att man kan ju ta, om jag tänker på en sån här väldigt, väldigt sak som man ju pekat ut som en sån här oerhört betydelsefull sak, stigbygeln.
Just det, ja, det är ju en klassisk exempel.
Är den frammanad av krigföringen, eller är det civila i samhället i stort som producerar stigbygeln? Finns den bland de här ryttarfolken som kommer österifrån? Sen används den då så att säga och de västerländska staterna så småningom till att ge större stadga åt den, hos en kavallerist som kan stöta en lans och stå i de här stigbyglarna. Det tycker jag är ett bra sånt exempel. Vad är vad här?
Precis, vad är det som driver fram då? Och stigbyggen har ju fanns ju tidigare än den europeiska medeltiden så att säga, men den har liksom också en fråga om vad som blir innovation då, om det är ett ting så att säga sprids till Europa, och vi först då beskriver vi det som en teknisk innovation som då revolutionerat, trots att den har funnits och florerat i samhället. Krut är ju ett annat sånt bra exempel som har funnits i Kina under jättelång tid. Men först när det kommer till Europa under 1400-talet, slutet av 1400-talet egentligen, så när det liksom inträffar någon slags militär revolution med krut, som då slutligen liksom petar bort långbågar och annat.
Ja, att man börjar omsätta och använda det för krigföring. Sen tycker jag en annan sak här med teknik som är viktig, det är att man brukar ju prata om något som heter military revolution, där vi har varit inne på det här i något avsnitt, nämligen att samhällsutvecklingen styrs av krigens krav, och mycket enkelt uttryckt att när samhället måste samla resurser för att bygga upp stora krigsmakter 1500-1600-talet, då blir man tvungen också att formera staten på ett nytt sätt.
Just det.
Men det jag tänker på här nu, det är ju liksom att där kan ju tekniken också tänkas ha en betydelse. Där finns ju de som har menat att man plötsligt måste bygga en viss typ av nya fästningar som kan stå emot den här nya tidens borgar. Vi pratar ju lite om det här när vi spelade in vårt avsnitt om Malta och belägringen av Malta 1565. Att plötsligt så har man en ny typ av bastionsfästningar som liksom kan stå emot de här belägringarna. Och då måste man ändra sitt förhållningssätt när man belägrar. Men här tänker jag mer på att om man nu börjar med de här fästningarna, de är dyra att bygga, de byggs på ett speciellt sätt. Då kan man ju säga att teknikutvecklingen styr ju också krigföringens utveckling också, till och med hur stater förhåller sig till varandra. Ja. Det här är ju någonting som man kan se genom historien.
Exakt, och det där är ju intressant. Teknik kan ju breddas betydligt till att innefatta saker som inte är materiella heller. Alltså att om vi funderar just på den här statliga nivån, värnplikt till exempel, det är som ett sätt att organisera en armé, att liksom vaska fram soldater. Det är också en slags teknologi, kan man väl säga, en slags organisations liksom management teknologi egentligen. Och där är ju gränserna väldigt, ja, väldigt tunna, så att säga, om vad man kan. Då slutar det bara handla om materiella saker också. Och så här skattesätt att som stater liksom samlar in skatter och så för att sen slussa dem vidare in i ett militärt system. Det är också en slags teknologi.
Jo, nej, men så jag tror att man behöver ha en väldigt vid syn på vad teknologi skulle kunna vara. Sen tycker jag skulle jag vilja prata om också att det finns ju också en skillnad mellan det som vi ibland brukar kalla för det västerländska krigföringen i förhållande till teknik.
Mm.
Och omvärlden, och där kan man väl säga att den västerländska krigföringen har ju karaktäriserats av bland annat just att den har tagit del av, använt tekniska innovationer och inkorporerat den i krigets tjänst, skulle man kunna säga. Mm. Och då har man skaffat sig ett övertag eller en fördel framför motståndaren. Jag tänker på det här klassiska exemplet från imperialismens tid, där vi ju militärtekniskt helt överlägsna omvärlden, och där man då har, man brukar säga så här: whatever happens, we got the Maxim gun and they have not, det vill säga britternas övertygelse att man har kulsprutan och detta har inte då de här urbefolkningarna, de länder eller de stater som man vill erövra i framförallt Afrika. Och det är ju slaget vid Omdurman i slutet av 1800-talet, det är liksom själva sinnebilden, där ju för övrigt Winston Churchill deltar som ung löjtnant i själva sinnebilden, när man då kan alltså besegra alltså tiotusentals motståndare med några hundra man bara genom att man har den här teknologiska överlägsenheten. Och även boerkriget, slaget The Blood River och så vidare är ett typiskt exempel just på den här tekniska överlägsenheten. Eller krigen i Kina under kolonialtiden.
En Maxim Gunn sätter ju också fingret på någonting som jag tycker är intressant, det här med aktörer också och innovationer. Eller rättare sagt innovatören. För Hiram Maxim då, som uppfann The Maxim Gun, han var ju en väldigt bra marknadsförare med. Och åkte runt och hade uppvisningar om hur den här skulle fungera. De sköt blanka skott och så vidare. Det där är ganska viktigt också, för det finns väldigt många innovationer som har misslyckats. Som kanske rent tekniskt sett har varit bättre, förfinade och mer hållbara. Men som inte har slagit igenom, man inte fått ett kommersiellt genomslag på grund av att innovatören i sig kanske inte har varit så bra på att marknadsföra det. Inom teknikhistoria så brukar man ju prata om Edison som en sån här typisk system builder som både skapar en innovation, alltså glödlampan, men också skapar en marknad för den. Han levererar liksom hela system, både elnät och koppartrådar och själva glödlampan, och blir därmed liksom miljonär på kuppen. Och det där är ganska viktigt att det finns ju till exempel en jag tänkte på Maxim Gunn här. Det finns ju en svensk motsvarighet, jag måste ta reda på vad den heter. Men det finns ju en svensk automatkanon som användes en del på genom sjökrigföringen, men den slog aldrig igenom egentligen och blev aldrig så stor som Maxim Gunns. Men den var egentligen samtida. Borde ta reda på vad den heter.
Mm. Nej, men det kan ju vara så att en del av de här tekniska uppfinningarna, de är helt enkelt, som du säger, för dyrbara eller de är för smarta. Sen tänker jag på en annan aspekt här. Man kan ju också använda de här uppfinningarna, bara hotet om att man har uppfinningar.
Mm.
Att de existerar eller att de faktiskt inte existerar. Och jag tänker på Jag tänker på ett mycket sånt där tydligt exempel på detta. Det är ju utvecklandet av det man brukade kalla för stjärnornas krig. Det vill säga att en form av dels en skyddsskärm över USA, där man då skulle kunna slå ut alla kärnvapen som attackerade USA uppifrån. Det skulle ju göra att kalla kriget blev helt omöjligt plötsligt. Man skulle ju vara fullt överlägsen. Och bara hotet av att man liksom skulle börja utveckla och satsa pengar på det där gjorde att Sovjet påverkades och drog öronen åt sig. Därför att det skulle man aldrig ha resurser eller förmåga att hänga med i den kapplöpningen. Mm. Och det tycker jag också är intressant med just det där hotet om den där teknologiska uppfinningen, att den finns. Mm. Att det skapar liksom ett värde i krigets tjänst.
Jo, det finns ju en författare som jag vet att vi båda gillar, Van Creveld. Han har ju skrivit en gammal klassisk bok som heter Technology and War. Och han vet att i slutkapitlet där så diskuterar han ju den här frågan om finns det egentligen stater som under 1900-talet varit teknologiskt jämbördiga som har gått i krig egentligen. Så att det här teknologiska övertaget har ju som använts, den som går till attack anser sig ofta ha ett teknologiskt övertag i alla fall. Och kanske till viss del ha det. Och även försvaren då, skulle man kunna resonera, de som accepterar att det finns ett teknologiskt övertag hos motståndaren, att de klarar sig mycket bättre än de som inte accepterar det. Det här är någonting som ytterligare Jeremy Black också diskuterar, en annan författare, som menar då att du må helt enkelt, om du blir drabbad av väldigt hög teknologisk krigföring, det enda sättet att komma runt det är med asymmetrisk krigföring egentligen, där du så att säga accepterar fiendens teknologiska överhöghet men hittar andra strategier för att komma runt det. Men om man däremot ignorerar det och tänker att man bara kan möta hotet, möta den här nya teknologin med gamla medel utan att så att säga bry sig, i de fallen har man helt och hållet blivit utslagna och bara förlorat på en gång. Det är intressant.
Mm. Ja, men jag håller med om att det är sådär, men jag skulle också samtidigt vilja motsäga det här lite. Därför att det är, eller egentligen inte motsäga så att säga den där tesen i sig att den skulle ha som äga riktigt, utan jag skulle också vilja säga att det är väldigt svårt att sålla ut också om det verkligen är den där tekniska överlägsenheten som gör att man går i krig eller inte går i krig. Det var, om vi tar till exempel för andra världskrigets utbrott, så vet vi båda två, och lyssnarna har ju hört oss diskutera det faktum att det finns ju andra faktorer som styr det där, som är politiska, som inte har att göra. Mm. Det är ju inte så att Tyskland nödvändigtvis vare sig uppfattade sig som eller uppfattades av andra som teknologiskt överlägset inför andra världskriget. Det skulle jag vilja säga att det tror jag inte på. Jag tror ju att den franska armén uppfattade till exempel, om vi nu tar stridsvagnen som exempel, att man använde stridsvagnarna på rätt sätt.
Mm.
Och tyskarna tyckte att man använde stridsvagnarna på rätt sätt. Mm. Så att där finns ju andra. Så att det är väldigt viktigt att man liksom håller isär här. Att det är inte så, det finns inte liksom någon automatik i det här med överlägsen teknik, då är man överlägsen i nästa krig.
Nej, men det här är ju bara att ta ett exempel från antiken, en så kallad Pyrrhus-seger. Bara för att du vinner ett slag betyder inte heller att du vinner kriget. Ja, och det är ju en skillnad mellan att vinna ett slag och upprätthålla en ockupation till exempel. Det ser man ju i många länder under andra världskriget, att tyskarna kanske har lätt för att ta över, men hamnar sedan i problem när de ska fortsätta ockupationen.
Det är viktigt. Jag tänker på det precis. Nu är vi lite inne på ett sidospår, men jag tänker just det här klassiska. Man kan ju se om Karl XII. Han vann slagen, men han kunde inte vinna kriget. Så det är viktigt. Men sen tänkte jag direkt på en annan sak här. Att just att man har teknologisk överlägsenhet innebär ju, och det är ju också egentligen en konsekvens. Du var inne på det här med asymmetrisk krigföring. Vi kanske ska förklara liksom vad det är för någonting. Det är ju att man använder sig av alltså andra metoder som ligger utanför den här klassiska, skulle man kunna säga, militära tvångs- och våldssfären, eller hur?
Västliga sättet att se på det också, får man väl tillägga.
Ja, så skulle man kunna säga, och det är klart att en del av det där med asymmetrisk krigföring skulle till exempel kunna vara vissa typer av grillakrigföring, eller att man slår mot civila, man genomför olika bombdåd eller något sånt här saker. Men jag tänker till exempel på Vietnamkriget, där ju USA är så teknologiskt överlägset naturligtvis, men förlorar av andra orsaker som ju dels att göra med att man har fel kanske stridsteknik, så att säga, fel taktik eller operativt tänkande. Mm. Det fungerar inte mot en motståndare som agerar på ett annat sätt. Men så fort den här motståndaren då efter 1968 och Tet-offensiven försöker bjuda upp till dans med konventionell krigföring och där Nordvietnam kommer med reguljära krigsförband, ja då lyckas man bättre plötsligt därför det passar amerikanerna. Men man har mycket svårare att hantera den här grillakrigföringen nere i Sydvietnam, man vet kom. Mm. Men då vet vi att sen kan man ju inte vinna den här krigföringen även om man så att säga bombar och använder all sin teknologi. Ja, därför då kommer det in politiska aspekter naturligtvis med massmedia och sådana saker. Så att det är väldigt spännande att man får inte glömma bort att teknologisk överlägsenhet behöver inte betyda att man är framgångsrik i ett krig. Mm.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi kan väl glida in lite på det här med luftdimensionen också, tycker jag, när de pratar om Vietnamkriget. För där är ju ett exempel på när man slutligen accepterar att luftens överhöga, eller sen dominansen i luften, inte nödvändigtvis leder till vinster på marken. Utan i slutändan måste man ändå liksom ha soldater på marken. Ja, och där är ju, flyget har ju också den här, spelar ju också den här symboliska rollen som en teknologi som utlovade en fredlig framtid genom att den staten som hade det starkaste luftvapnet helt enkelt skulle vara oövervinnligt. Och det fanns ingen motståndare att kunna liksom sätta sig emot det. Och jag vet att vi tidigare har vi pratat om Guido Dohedo som utvecklade den här luftkrigsdoktrinen som helt enkelt byggde på att om ett annat land, eller om du som har ett luftvapen upprätta dominans, så kan du helt enkelt styra kriget därifrån och avsluta det innan ens markstriderna börjar. Och på det viset fungerar precis som atombomben och de här stjärnornas krig också. Att det, genom att ha en teknologi bara liggandes och väntandes, så skulle man då kunna liksom slippa använda den. Men det här får ju en slutgiltig stöt med Vietnamkriget. Och det är väl också, under Irakkriget är det samma sak egentligen, va? Jag är lite dålig inläst på de här nyare.
Nej men du är alltså rätt på det. Och det här är ju en sån här erfarenhet. Och det finns ju flera saker här som jag tycker är väldigt intressanta. Det ena kan man väl säga också att det finns ju ett begrepp som heter RMA.
Mm.
Revolution in Military Affair. Som egentligen ursprungligen kommer från sovjetiskt håll och myntas där som teoretiskt begrepp. Men som dels då med det menar man då att de här teknologiska uppfinningarna haft en avgörande betydelse, man pekar liksom på de där. Och det intressanta är att den kommer ju utvecklingen av det där tänkandet, den där med teknologin har haft så stor avgörande betydelse. Den kommer ju just under en period 70-80-talet när Sovjet uppfattar att man faktiskt håller på att halka efter, och det är ju den här halvledartekniken och utvecklandet av alltså styrda, det vi skulle kalla för missiler, som alltså inte behöver släppas fysiskt, liksom som kan styra sig själva. Mm. Inledningsvis väldigt primitivt, kanske till och med trådar med olika typer av väldigt primitiva styrmetoder in i målet. Men där man så att säga ändå kan, liksom, om man tänker sig en anflygning med ett flygplan, så kan man ändå vika undan och blir inte lika sårbar för luftvärnet. Och där brukar jag lyfta fram det här exemplet att man gör över Hanoi i slutet av Vietnamkriget, så inser de här sovjetiska observatörerna som är där att när det amerikanska bombflyget så flyger in för att göra sina bombningar, så plötsligt så viker de av och försvinner bort från radarskärmarna. Mm. Och sen smäller det bara plötsligt. Och där någonstans inser man på sovjetisk sida att nu har motståndarsidan kommit på någonting här. De kan släppa en bomb som uppenbarligen kan liksom söka sig själv mot målet.
Mm.
Och det där är en sån där liksom teknologisk insikt man får, eller det uppfinning som plötsligt, och insikt då med den uppfinningen, mm, att här plötsligt ligger vi efter, och då blir man orolig.
Mm.
Jag kan fortsätta ta ett annat exempel, och det är ju det här med Bekaadalen, alltså 1982 i samband med Israels inmarsch i Libanon, och där inser man från sovjetisk sida att när israeliska stridsflyget slår ut det sovjetiska luftvärnet utan i stort sett egna förluster, då inser man att då är man efter. Och det där är ju någonting som har varit viktigt i den där idén om att de här teknologiska uppfinningarna då ska ha haft väldigt stor betydelse, liksom RMA, Revolution in Military Affairs. Men det jag var lite inne på, det som jag egentligen skulle säga, att i det där RMA-begreppet också finns ju att man ska, eller hur, att man ska kunna liksom styra kriget utan förluster. Alltså det är det här liksom datakriget. Precis, och det ansluter det lite till det som du var inne på, nämligen det. Då tänker man sig när man går in i till exempel i Irak, då ska man kunna anfalla och slå ut då Saddam Husseins arméer utan att ha egna förluster. Man ska kunna sitta på dataskärmar. Man behöver inte sätta in människor på något sätt.
Och det fungerar ju inte. Alltså, trots att de lyckas ju till en början. Men, och det är det här med skillnaden mellan att vinna ett slag och att vinna kriget. Alltså, de lyckas ju i början av Irakkriget, men klarar sen inte av ockupationen.
Nej, det är väldigt lätt att föra den här typen av krig i öppet ökenområde naturligtvis, men teknologiskt underlägsen motståndare, så vinner man ju så att säga de här pansarduellerna väldigt snabbt där i Irakkriget. Men sen blir det ju värre då, när man ska in i städerna.
Mm.
Och slåss där man har civilbefolkning, och där krigföringen blir inte så där konventionell längre. Det är samma egentligen problematik som i Vietnam. Men också tycker jag att det som du sa, som är så jätteviktigt, att ett sätt att förstå Jugoslavienkrisen på 90-talet, och att man från västmakterna inte går in med kraft i den militärt, den är ju just den att man vet ju det, att där går inte att behärska situationen med luft krigföring, utan man är tvungen att plocka in folk, och då kommer det att kosta. Därför du kan aldrig, som det heter militärt, ta och hålla terräng med helikopter och flygfarkoster, utan då måste in med gubbarna, om man uttrycker sig så.
Drönarna har ju varit ett sätt att försöka komma runt det också, att man, det är som en slags kompromiss, å ena sidan luftdominans och å andra sidan som en fotsoldat på marken.
Precis.
Man, och det är väl en scen i en av de senaste raderna. Ja.
Ja, och jag menar, det finns ju otal sådana exempel. Det var ju Afghanistankrigen som pågick under 80-talet till exempel. Vi har, och det handlar ju om terrängen naturligtvis, att den är väldigt svår. Den är väldigt svår att ta. Den är kuperad, och att ge sig in i ett sådant område är ju väldigt svårt. Man måste ta varje höjd, så att säga, en efter en. Och det spelar ingen roll att motståndaren är teknologiskt underlägsen. Så att det där tycker jag är en sak som har präglat, tycker jag, många av de militära konflikterna, i alla fall under senare delen av 1900-talet, att man ju många gånger tror att man kan använda den där teknologin. Precisionsbombning till exempel är ett uttryck för den här delen av det där begreppet RMA, alltså Revolution in Military Affairs, att man liksom skulle kunna gå in och precisionsbomba. Mm.
Under hela 1900-talet bidrog Sveriges geografiska läge och neutrala hållning till att landet blev en naturlig mötesplats för diplomater och politiska dissidenter från hela världen. Vårt land, och då särskilt Stockholm, blev därför också attraktivt för främmande makters spionverksamhet. Redan tidigt under förra seklet utnyttjades vår neutrala huvudstad som bas för hemliga operationer. När andra världskriget bröt ut fick Stockholm en unik position för de krigförande parternas underrättelsetjänster och blev Nordens Casablanca. Under kalla kriget flyttade verksamheten in i skuggorna, där det fördes en jakt på stormakters spioner och svenska förrädare. Wilhelm Agrell är Sveriges främsta expert på underrättelseanalys och svensk säkerhetspolitik. I sin nya bok berättar han om den rafflande historien om Stockholm som spioncentral. Läsarna får bekanta sig med såväl betydande personer och platser som hemliga organisationer verksamma i staden. Stockholm som spioncentral är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, BookBeat och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller din bokhandel nära dig.
De här attacken mot Twin Towers 2001. De är på något vis en revolution in military affairs för den asymmetriska krigföringen också. Det är en slags precisionsbombning från terroristernas perspektiv. Att säga. Eller från teknologiskt underlägsna. Ja, och det är sällan man ser på det på det viset. Men från deras håll var det ju det.
Men då kan man ju säga att det är samma sak där egentligen. Kan man vinna ett krig genom att göra den typen av dåd?
Mm.
Ja, då är det hotet om att man använder sig av den där tekniken.
Just det, men då kan man ju också ställa sig frågan, vad innebär det då att vinna ett krig här? För att i den västerländska meningen, så för USAs del till exempel, så innebär ju det att man på något vis, ja, eller vad innebär det egentligen? Att man tar över motståndarens liksom stat, eller man på något vis nedkämpar liksom fiendens hela nation och försöker då upprätta någon slags demokratisk ordning, eller det är det de har försökt ett antal gånger i alla fall. Men från Osama bin Ladins håll så var ju inte det liksom det yttersta målet ens. Alltså, för att det ska bli en jämbördigt krig, så måste ju båda parter ha ungefär samma mål också. Hänger med på vad
jag menar? För att man ska kunna mäta samma mått på om man har vunnit kriget.
Ja, exakt. Man måste ha samma måttstock. Men det går ju inte i de här fallen, för att det spelar ingen roll för Osama bin Ladins gäng vid det här läget om USA är liksom teknologiskt övermäktiga och kan överta den afghanska staten på över en dag. Liksom. För det är, på sikt så har de en helt annan mål. Och det sätter ju också de här frågan om vad teknologin egentligen bidrar med på lång sikt. Och vi fastnar ju så lätt i de här diskussionerna om att de är så avgörande. Men om man tar krutet som exempel, vi hittar tillbaka liksom 500 år bakom tiden, så är det är lättare nu att se krutets inverkan på krigföringen som en väldigt lång process. Det är ju en rad innovationer som sker, nya kanoner, nya typer av krut också, alltså man förbättrar själva den substansen och så förbättrar man det som du pratade om tidigare, bara tekniken för hur man ska använda den så att säga, rent taktiskt på marken och så vidare. Alla de där sakerna är tydliga för oss nu, 500 år senare. Men det som vi upplever idag med Irakkrigen och hur de har varit och även Syrien och allt det här som pågår, drönare, precision bombing och informationskrig, cyberkrigföring och allt, det är lite svårt. Liksom, vad är det som egentligen är den grundläggande revolutionen där? Och är det så att teknologin verkligen har spelat någon roll på lång sikt? Det kanske ändå slutar med då att vi måste ha soldater på marken. Det spelar ingen roll om vi har en miljon Twitter-soldater liksom, som håller koll på informationsflödet.
Nej, men jag tror att tittar man lite på jag tycker att det som vi skulle kunna diskutera lite, det är om de där teknologin verkligen, som du säger, har haft verkligen haft någon betydelse. Jag ifrågasätter ju det och också att vi har ju exemplet här på fransk-tyska kriget som vi hade diskuterat. Ju.
Mm.
Där är det ju så att där motståndaren ett överlägset infanterigevär. Det ger inte fransmännen seger. Det man brukar ofta lyfta fram som en sån där, vad ska vi kalla det för, typexempel på teknologiska uppfinningar i samtidigt som krig, det är ju Krimkriget faktiskt.
Mm.
Som är väldigt intressant.
Krimkriget är som att man alltid återkommit på någon anledning. Ja. Vi måste göra ett program om det i framtiden.
Jo, det måste vi göra. Och jag tänkte att vi skulle kunna ta några exempel från Krimkriget. Att på allra högsta nivå så brukar man ju säga så här, att teknologiskt då var det ju en framgång för västmakterna. Och då kanske man ska påminna lyssnarna också om vad Krimkriget handlar om. Det var ju en konflikt mellan Ryssland å ena sidan och västmakterna, framförallt Frankrike och Storbritannien stödda och faktiskt också det osmanska riket så småningom, och också det som sen så småningom skulle bli Italien då, kungariket Sardinien. Men kriget förs framförallt på Krim i Svarta havet, och där handlar det om att belägra och ta den här flottbasen Sevastopol. Och där För det första då så visar det sig att de här västmakterna har lättare att underhålla sina arméer på Krim med hjälp av de här ångfartygen.
Just det.
Än vad Ryssland har via landtransporter. Och det är också, tycker jag, är jätteintressant, för då handlar det ju inte liksom bara om det som sätts, det handlar ju inte om vapensystem som sätts in på slagfält, utan det handlar ju faktiskt om underhållsfrågorna. Mm. Och där kan vi börja egentligen och diskutera Krimkriget som ett väldigt intressant exempel. Mm. Sen har vi det andra. Ja. Ja. Ja, och sen kan man ju bara fortsätta. Britterna har ju en hamn som heter Balaklava. Det kommer ju sen att utkämpas ett klassiskt slag om Balaklava med lätta brigadens anfall och så vidare. Men där bygger man faktiskt en järnväg upp på den här höjdplatån då. Fram då till den här belägringssystemet som man håller på att bygga då. Skyttegravssystem som man håller på att bygga när man håller på att belägra då Sevastopol. Och där har vi också, fast nu är vi nere på en lite lägre nivå plötsligt, då har vi underhållet och tekniken, järnväg.
Mm.
En av de tidigaste exemplen på hur man använder det på ett effektivt sätt. Sen har vi varit inne på sjukvården. Florence Nightingale är också en typ av teknik, kan man kunna säga. Och sen har vi det här med kanonerna också. Det tycker jag är jättespännande med Krimkriget. Just Krimkriget inleds ju egentligen med, och det är lite på vad man nu kallar det här för kriget, men en del menar att man ska nog egentligen säga att det pågår ända från 1853, för då utplånar nämligen den ryska Svarta havsflottan, den osmanska Svarta havsflottan i ett slag som heter Sinope. Och där använder sig ryssarna av en ny typ av kanoner som de själva inte egentligen har uppfunnit, men som de har börjat tillverka och framförallt bestyckat sina örlogsfartyg och är först i världen med det. Och de här kanonerna då, de är helt enkelt en mycket effektivare spränggranatskanon som helt enkelt är en förfinad teknik som är mycket bättre än det som alla andra har. Och egentligen är det en fransman som egentligen har utvecklat de här kanonerna.
Ja, jag tänkte säga det. De är kanske först med att använda dem på ett effektivt sätt, men de är inte först i världen. Men det är en fransman som gör den här, och de bestyckar La Gloria. La Gloria.
Precis, ett franskt fartyg, Paxon heter ju de här kanonerna, av mannen Paxon. Och de här kanonerna tycker jag är ett jätteintressant exempel på att där är någon annan som uppfinner dem, det är ryssarna som använder dem. Och det är också så faktiskt att britterna vågar inte anfalla Kronstadt därför att de vet att ryssarna har de här Paxon-kanonerna som har en oerhört effektiv då granat. De har en flack skottbana. De lobbar så att säga inte in de här granaterna längre, utan de skjuter. Och det som händer vid Sinope är att de här granaterna, de bara tränger ju rakt in i de här osmanska fartygen. En del kanske skulle säga turkiska fartyg. Jag brukar ju avhålla mig från det. Och exploderar in i de här fartygen. Så man sopar ju hela den osmanska flottan från vattenytan. Och där egentligen börjar ju Krimkriget, för då inser västmakten vad 17 håller på att hända. Nu håller Ryssland på att köra över Osmanska riket och ta över och komma ut i Bosporen och sen ut i Medelhavet. Och då sätter den här stormaktskonflikten igång. Och det är därför man vill då ta den här flottbasen i Sevastopol helt enkelt, för att liksom jämna ut de här maktförhållandena i den här delen av världen. Och att man anfaller också Kronstadt inne i Finska viken. Och massor med sådana här tekniska, och dessutom också att man ju infanteriet har olika infanterivärd där ryssarna är underlägsna. Och Krimkrigets liksom resultat blir ju att man i Ryssland inser att vad 17, vi ligger fullständigt efter. Vi måste inleda en industrialisering. Sen under Alexander den andra en reformverksamhet då faktiskt. Och det är jättespännande.
Paxonskanonen har ju också blivit känd för en annan märklig, när man pratar om innovationer här, trots att det var en fransk, det var inte bara så att det var ryssarna som låg före på den här, utan så småningom kom även britterna att börja använda den här typen av kanoner. Och där sätter jag ju fingret på någonting som är ganska intressant vad det gäller att producera vapen också. Ett lands förmåga att producera och ha en slags industriell infrastruktur kan också vara avgörande. För det var ju så att britternas järnindustri var mycket bättre på att framställa den här typen av kanoner än fransmännen själva var, vilket till slut gav att britterna använde den här kanonen till sina skepp i större utsträckning än vad fransmännen själva kunde göra sen efter Krimkriget också. Så att de hamnade liksom, trots att det var de som var innovatören, eller Pajksons var innovatören av den här kanonen, så blev de dels tvungna att hantera effekterna av den i Krimkriget, men de kunde hamna på efterkälken själva med att armera sin egen flotta med vapnet på grund av en bristande industriell infrastruktur. Det är ganska intressant.
Så att jag tycker att det där är ett lysande exempel på det här som vi pratar om. Och då är ju frågan, är de här uppfinningarna nu en revolution i militära affärs? Det är ju frågan. Är de så stora och så omfattande?
Mm.
Och sen tycker jag ju en sån här, vi pratade ju om Sovjetstaten, hur man då inser på 80-talet att man har kommit efter. Så att jag tycker att teknik här tycker jag också är kopplat till politik väldigt mycket också. Och som du säger, samhällenas organisering, alltså politiskt, vad har man för typ av samhälle? Kan man producera de här typ av vapen? Och du är ju lite inne på här att britterna, jag anar ju det lite här, att de är entreprenörer. De har lättare att sätta sånt här i masstillverkning. Därför de har en helt annan industriell kapacitet. Och sen har vi andra stater som till exempel Tyskland, samma sak. De har förutsättningar att utveckla den här typen av vapen på ett helt annat sätt än vad andra stater
kanske har. Vi kan knyta an till stridsvagn S här som ett intressant exempel. Som är, ja, jag kommer när vi diskuterade det så kan man ju... Ja, vi kommer väl fram till att det antagligen inte hade var särskilt bra vapen i sig. Men det säger ju någonting om Sveriges industriella förmåga egentligen att kunna producera en sån här vagn. Att vara ett sånt litet land under 1900-talet som man ändå hade den industriella kapaciteten. Och det borde ju egentligen på att vi hade de här Bofors och Nohab i Trollhättan som kunde liksom producera chassin och kanonerna för den. Och att man då hade tillåtelse att så säga, en liten enkel ingenjör från Ljusdal hade förmågan att kunna klättra med sina idéer inom göra karriär och utveckla sina idéer och få gehör för det och inte vara bunden av någon slags tradition att det ska vara vissa typer av människor som lever och som styr vetenskapliga innovationer och så vidare. Sådana saker spelar ju jättestor roll här, och det har ju, precis som du sa, med brittisk entreprenörskap, men också att det finns kapital. Att det finns företag och kapitalägare som kan liksom skjutsa in pengar i nya industrier och sånt. Det är också avgörande för att det ska kunna bli någonting av det.
Och då skulle jag vilja säga att då är vi inne på ytterligare en fråga här som jag har naturligtvis också bäring på både teknik men också på ekonomi och på politik. Nämligen att man brukar ju prata om det här militärindustriella komplexet.
Just det.
Tar vi kalla kriget och tar vi efter kalla kriget eller överhuvudtaget. Mm. Sena 1900-talet i USA har man ju pratat väldigt mycket om det, och där det finns ju vissa som liksom vill förklara en massa saker i världspolitiken och även när det är militär, att det drivs liksom på av ett militär ekonomiskt industriellt komplex då, som gärna vill tillverka nya vapen och använda nya vapen och pröva nya vapen och tjäna stora pengar på det här. Och
det finns ju
man ska vara väldigt försiktig med de där kopplingarna, tycker jag.
Det finns en amerikansk antropolog som heter Joseph Masco som har studerat det här väldigt noggrant. Ja, han menar att var tredje dollar egentligen är bunden i det här deras militärindustriella system. Framförallt baserat på deras kärnvapenindustri. Så det är en enorma siffra egentligen som slussas. Alltså det beror ju på vad man drar gränserna här och vad som är liksom tillhör det militärindustriella komplexet och inte.
Och då är vi egentligen inne på en av våra käpphästar, Peter, faktiskt, som vi har varit inne på flera gånger. Och som jag tror vi kommer fortsätta faktiskt, så, om jag nu får säga det själv, lite tjata om. Nämligen det här med att de militära kraven, som kanske också då är liksom ekonomiska, och det finns någon sorts entreprenörer, kapitalister kanske till och med, man skulle kunna hävda i någon mening. Men sen också politikerna. Det här med den militära makten över krigen. Är det militärerna som styr? Är det krigen som styr dem? Eller är det politiken?
Mm.
Är det politikens primat? Är det politikerna som avgör och beslutar om det här? Och det kan man ju diskutera där då. Att skulle det liksom finnas en påverkan från det här kapitalistiska grupperingarna i samhället och militärindustrin. Och militärerna, sannolikt påhejade av militärerna många gånger.
Mm.
Och att politikerna då inte alltid kan stå emot det här. Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt spännande.
Mm. Ja, hela Sveriges tidiga 1900-talshistoria är ju väldigt präglad av den här kampen mellan konservativa, försvarsvänliga parlament och de som står för mer nya demokratiska val och försöker liksom slå bort det här. Ja, det finns en jätteintressant diskussion där
Men sen skulle jag vilja också lyfta, en annan sak här också. Det är ju det som vi också är lite inne på, som jag brukar lite sådär skämtsamt säga. Är krigföring en materialsport? För det är vi lite inne på här nu.
Mm.
Därför nu har vi pratat med massa olika infallsvinklar på teknik och hur teknik kan ha påverkat och så vidare. Är det betydelsefullt? Men frågan är ju om tekniken sådär i slutändan verkligen har den där avgörande betydelsen. Och där har vi ju flera exempel. Vi har ju nämnt Vietnam, nu har jag benämnt det. Jag tänker på de krig som Finland har utkämpat under 1900-talet. Det är inte självklart så att man hade klarat sig bättre med mycket, mycket bättre teknik. Samtidigt skulle man kunna vända på det och säga att det var väldigt avgörande att man fick pansarbrytande vapen till exempel i slutskedet av fortsättningskriget 1944 för att stoppa sovjetarméerna på Karelska näset och så vidare. Men samtidigt visar ju också samtidigt Finlands att man kan anpassa sig. Att det är inte bara den här tekniken då som har, det är ju en självklarhet som är helt avgörande, utan det är så oerhört mycket annat. Och det kan man väl diskutera också liksom i dagens försvarsdebatt.
Visst, tekniken används gärna som en avgörande faktor när man ska förklara varför det gick åt helvete och inte. Så här, ja, det fan, de hade inte nog med pansarvärn till exempel.
Nej, och för att få pengar till försvarsrustning och sånt, det är det ofta för att skaffa nya vapen.
Ja precis. Så det hänger mycket, man lägger gärna skuldbördan på teknologin, att den inte fanns eller den fanns inte tillgänglig.
När britterna börjar utveckla till exempel de här nya typerna av slagskepp, sådana här dreadnoughts eller slagkryssare, lite beroende på vad man kallar dem för då. Ja, då måste alla andra börja bygga sådana där, för att annars kommer man ju aldrig kunna...
Ja, precis.
Att det där, och där är väl naturligtvis att där driver ju också, tror jag, de där teknik eller att man i Sverige säger att vi måste ha de här stridsvagnarna. Vi måste ha JAS. Vi kommer inte klara oss utan det. Man skulle ju kunna tänka sig att man kanske utformade försvaret på ett annat sätt. Och det där vet man ju aldrig. Det är det som är problemet lite med militär verksamhet, att man vet bara delvis hur nästa krig kommer att utkämpa.
Nej, visst.
Och vilken teknologi man behöver använda.
Och teknologin kan ju aldrig ersätta den här mänskliga faktorn. Det finns ju ett sånt som du pratade om innan, den här viljan att hela tiden hålla nere förlusterna till närmast noll, får man väl säga. Det är väl det paradigmet vi lever i nu, att inte mänskliga förluster får inte finnas överhuvudtaget. Det tycks vara liksom det slutgiltiga målet, att teknik alltid ska lösa det. Men det går ju inte. Vi kan väl runda av med Clausewitz här också. Jag menar, hans idéer om vad som var avgörande i kriget var ju inte, trots att han levde under en tid och det var mycket av de här innovationerna slog igenom, så var det ju inte nödvändigtvis teknologin i sig som var det som var avgörande för honom, utan det var ju stridsmoralen egentligen, om när fienden som viker undan.
Krig är ju en viljeyttring.
Ja, exakt.
Säger han.
Som en viljeyttring, och den som inte klarar av att stå emot det är den som förlorar. Och han säger ju egentligen ingenting om vem som har det starkaste vapnet i det fallet.
Nej. Men vi kanske ska avrunda här och säga tack ska vi ha. Och lämna lyssnarna kanske lite fundersamma.
Ja, det tror jag. Det är bra. Okej, tack ska vi ha den här gången.
Tack ska vi ha.
Vi nästa gång.
Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved, bägge verksamma vid Umeå universitet. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Producent är Urban Lindstedt.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.